Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej och hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Det är ett litet tag sedan nu, men då här under våren så släpptes klimakterierapporten 2024 av Vomni. Och Vomni är en digital klimakterievårdstjänst som skapat högt förtroende hos sina patienter under de senaste 3 åren. De har utvecklat ett självskattningstest som finns på deras hemsida vomni.se och alltså inte kräver att man är patient eller på något annat sätt haft kontakt med en nyhetsbrev eller något annat. Och 41 500 kvinnor drygt har svarat på frågor i det här självskattningstestet om hur de upplever sitt mående. Och gemensamt för samtliga är att de söker mer kunskap och förståelse för sitt mående. Och det här är naturligtvis för att de tillhör en grupp som ofta inte blir uppfångade via andra vårdinstanser. Med effekter som sjukskrivningar och psykisk ohälsa som följd. Vidare så står det i rapporten att kvinnor med klimakteriebesvär faller mellan stolarna mellan primärvård och gynekologin i Sverige. Och det var också det som blev startskottet för att doktor Naomi Flamholz startade Vomni år 2021. Och doktor Flamholz gjorde under 2019 en studie som allmänläkare på en vårdcentral om just klimakteriet. En skrämmande stor mängd kvinnor med diffusa symptom hörde av sig för att delta i studien. Här framkom att kvinnor hade svårt att klara sitt arbete på grund av sömnbesvär och humörsvängningar. Och de här påverkade också familj, relationer och dessutom hade man fysiska åkommor som orsakade värk och begränsade fysisk aktivitet. Att kvinnor dessutom gick obehandlade eller hade svårt att hitta rätt vård gav ytterligare perspektiv. Och med den här insikten så startade Vomni sin verksamhet och har sedan dess jobbat med att synliggöra vårdgruppen. Och kvinnor mitt i livet är sjukskrivna nästan dubbelt så ofta eller i nästan dubbelt så hög utsträckning som män. Och det här får konsekvenser för livsinkomster och framtida pension. Ja, jag skulle kunna rabbla upp en massa andra konsekvenser också, men det här är ju liksom det tydliga för just kvinnan själv. Obehandlade klimakteriesymptom riskerar dessutom att ge långtgående konsekvenser för hälsan. Och vidare så skriver Vomni, med den här rapporten vill Vomni synliggöra situationen för den här utsatta osynliga gruppen. Inte bara för vårdgivare utan inte minst för de arbetsgivare, politiker och övriga organisationer som på daglig basis möter de här kvinnorna och faktiskt kan påverka. Vi ser att vi alla har ett ansvar att tillsammans arbeta för en förbättring i form av ökad kunskap, bättre förståelse kring klimakteriet och vad det innebär. Så i det här avsnittet så ska vi få höra mer om vad klimakterierapporten innehåller och vad man kommit fram till. Så varmt välkommen att lyssna. vad roligt att få välkomna dig till Klimakteriepodden, Naomi Flamholz.
Tusen tack, Åsa.
Ja, det är inte första gången vi sitter här, utan du är en uppskattad gäst, måste jag säga, i Klimakteriepodden. Både av mig och av lyssnarna. Så det är jättekul att du är tillbaka.
Tack, Åsa. Det är alltid härligt att prata med dig.
Du är ju chefsläkare för Vomni, som är en digital klimakterierådgivnings- och vårdtjänst med både barnmorskor och läkare. Och det här är ju ett projekt som från början kom till för att du insåg som allmänläkare hur otroligt eftersatt den här gruppen kvinnor är. Och det har jag nämnt lite grann i försnacket också, för det är ju lite bakgrund till varför vi överhuvudtaget sitter här nu. För då har du gjort, eller initierat någonting som du kallar för klimakterierapporten. Kan du inte berätta, vad är det?
Ja, precis. Nej, men Womnis klimakterierapport 2024, det är helt enkelt så att vi har ett gratis självskattningstest på Womnis hemsida. Det har vi tagit fram genom att vi har använt en internationell skala för klimakteriesymptom som heter Menopause Rating Scale. Så det är något som vi använder inom vården, ofta inom primärvården men även inom gynekologin, för att kunna veta om kvinnan har typiska klimakteriesymptom och hur mycket det påverkar livskvaliteten. Så vi har gjort ett självskattningstest utifrån de här frågorna, och sen har vi då summerat alla svaren som vi har fått in, och det är alltså över 41 000 kvinnor som har svarat på vårt självskattningstest. Och tanken bakom detta, det var ju såklart att liksom få fram vad är det för symptom som kvinnor upplever. Men sen att resultatet blev som det blev, alltså att vallningar och svettningar inte var det vanligaste symptomet. Det var ju det som var lite liksom oväntat. För idag så fokuserar vi ju enormt mycket på vallningar och svettningar när vi tänker klimakteriet.
Mm. Men jag tänker så här, att när man bestämmer sig för att göra en rapport, varför, eller så att säga en sammanfattning av det här, varför ville du göra det?
Men jag tycker att att vi har fått in så enormt mycket data. Alltså vi har fått enormt många kvinnor som har gjort det här självskattningstestet. Och det talar ju liksom i sig själv för hur liksom många kvinnor som faktiskt inte mår bra och som funderar över klimakteriet. För annars hade man ju inte gjort det här testet överhuvudtaget. Så det tycker jag är enormt intressant. För att man måste tänka på hur är det när man tittar på vanliga studier som man kan läsa internationellt och liknande. Vi pratar ju ofta, det är några hundra kvinnor som är med i det. 41 000 är enormt mycket data. Mm. Så när vi såg att det var så många kvinnor som hade gjort vårt test, då tänkte vi att det här blir enormt intressant att se vad det visar.
Men du, jag tänker så här, att datan har ju då kommit av kvinnorna som har fyllt i det här. De har ju själva förstått att de har börjat i alla fall på något sätt googla, eller de har på något sätt tagit sig till Vomnis hemsida. Så de har ju redan en aning om att jag är i klimakteriet, eller det skulle kunna vara så. Så att de här 40 000 plus kvinnorna är ju inte slumpmässigt utvalda, om man nu ska prata studier och studieteknik och så.
Precis, och det är ju helt rätt. Alltså detta är, man kan kalla det en självselekterad grupp kvinnor. Om man gör en helt slumpmässig utvald grupp kvinnor i landet, då går man ju ofta efter ett register kanske, och så skickar du ut kanske en enkät till slumpvalt utvalda kvinnor i en viss ålder. I det här fallet kanske det skulle vara kvinnor mellan 45 och 55 som hade fått hem en enkät kanske i brevlådan. Och då vet vi inte om de här kvinnorna överhuvudtaget upplever klimakteriesymptom, och då har de fått fylla i den här enkäten. Så i det här fallet så har kvinnorna liksom självselekterat sig bara genom att gå in på vår hemsida och göra vårt test. Så du har helt rätt i det, men det betyder inte att det är fel. Det betyder bara att vi ska veta om hur vi har gjort den här rapporten.
Ja, för jag tänker också, här finns det ju en väldigt spännande diskussion man skulle kunna hålla med. Vad är klimakteriesymptom och vad är inte klimakteriesymptom? Vad kan man börja fundera på som kvinna själv? För det är ju det här vi alla kämpar med som liksom pratar om klimakteriet. Att vi vill att kvinnan ska bli medveten om att det är inte bara vallningar och svettningar. Du kan ju inte komma in i ett enda rum någonsin utan att kvinnor tycker att det är helt naturligt om att man som är 40 plus att man pratar om att de sover dåligt till exempel. Alltså, och nu jag tränar med en grupp kvinnor och då så säger nästan alla att de har ont i kroppen. Och de här flesta tjejerna är i 40-årsåldern. Och jag säger ingenting. Men det är så här, ja, jag förstår att du har ont i kroppen. Så att det finns så mycket i det här som är så viktigt att vi liksom lyckas belysa, eller hur?
Nej, men jag håller helt med dig. Och jag då som har träffat väldigt många kvinnor med klimakteriesymptom, jag blev inte alls förvånad över resultatet på vår rapport. För frågar du mig så skulle jag absolut säga att vallningar och svettningar, ja, det förekommer. För vissa kvinnor är det ju väldigt, väldigt jobbigt med vallningar och svettningar, men inte för alla. Och alla kvinnor har inte vallningar och svettningar. Men de psykiska förändringarna, de är enormt vanliga. Och det är nästan det jag skulle säga, det är det jag möter mest av allt. Sen kan man ju inte alltid veta, orsakas de psykiska förändringarna av klimakteriet? Det finns ju andra faktorer också. Men i och med att vi ofta sätter in kanske en hormonell behandling så ser vi också resultatet. Vi ser att väldigt ofta är det orsakat av hormoner som förändras och då framförallt östrogen. Så det är ju enormt, liksom, det har varit alldeles för lite fokus på detta. Och kvinnorna själva har ju en tendens kanske till att tro att det är något fel på dem.
Nej, men och jag tänker också den här allmänna oron som blir av att jag känner inte igen mig själv. Någonting är fel på mig, men jag vet inte vad det är. Jag vet inte varför jag inte är glad längre. Jag vet inte varför jag inte känner entusiasm inför det här. Och jag vet inte varför jag inte orkar någonting. Alltså det blir så påtagligt, tycker jag.
Verkligen, och det leder till väldigt mycket skuld. Man upplever ofta att man är en dålig partner, man är en dålig mamma, man är dålig liksom på sin arbetsplats, man kan inte prestera som man brukar. Så att det tar ju över väldigt mycket i livet och påverkar livskvaliteten väldigt mycket när man mår dåligt psykiskt. Och sen att det kan orsaka sjukskrivningar, fel diagnoser, fel behandlingar. Det är ju liksom nästa steg som såklart också så är fruktansvärt att det faktiskt blir så väldigt ofta. Men jag tycker verkligen att man måste betona och belysa detta och verkligen utbilda kvinnor och vårdpersonal om den här biten i klimakteriet och hur stor plats den faktiskt tar.
Jag läste precis en artikel och lyssnade på en podd som handlade om ångest. Och hur ofta man glömmer bort att prata om vad som driver ångest som utöver det här liksom vanliga, som handlade väldigt mycket också om kost och sömn. Och när du börjar sova dåligt, när du börjar äta fel saker, när du, alltså, och hur det i sin tur också påverkar de här andra symptomen som då eskalerar. Så att det blir sån, alltså det blir så stort och viktigt att prata om helhet, tycker jag, när vi nämner klimakteriet överhuvudtaget. Så det är väl jättebra att den här rapporten belyser lite andra delar av det än bara vallningar och svettningar och kvinnor som är besvärliga.
Verkligen, håller helt med.
Ja. Du, varför tror du att den här rapporten gav så mycket uppmärksamhet då? För togs ju upp både här och där. Tyckte man att det här var så konstigt, eller varför blev det så stor spridning av rapporten?
Nej, men jag tror att i varje fall när det gäller kvinnorna själva som läste där, så tror jag att väldigt många kände aha, och ja, det var ju det jag sa. Men jag tror att man sällan har fått gehör för detta. Jag tror att man har blivit lite nedtryckt, lite tillbakatryckt, lite sagt, nej men du vet vad, det där är inte klimakteriet, det där är någonting annat. Sluta stressa, försök att återhämta dig mer och sov mer så blir allting bra. Jag tror många kvinnor vet att det är en hormonell förändring som ofta påverkar och ger de här psykiska förändringarna. Så jag tror många tyckte att det var skönt att läsa det här och känna, men jag är inte galen, detta är ingenting jag har inbillat mig, utan det var det här jag sa. Och sen så såg vi ju såklart att det var många andra som uppmärksammade det här. Det är tidningar som skrev om det, som också tycker att det här är spännande, säkerligen för att man alltid skriver om vallningar och svettningar. Och det här är liksom en intressant aspekt. Vi har ju också jättemycket problem med psykisk ohälsa i vårt land. Både bland unga men också bland kvinnor mitt i livet. Så inom vården är ju detta också enormt intressant. Och sen då från ett forskningsperspektiv att det var så väldigt många kvinnor som var med i den här studien. Så det har också blivit uppmärksammat liksom inom akademin och inom forskningsvärlden.
Mm. En fråga bara när det gäller den här självskattningstestet som finns på Vomnis hemsida. När man har fyllt i det här, får man något råd på vägen eller vad händer sen så att säga? Varför skulle man ens vilja göra det här testet?
Ja, jag upplever att många kvinnor tycker att det känns bra att göra det, för man får faktiskt bekräftat att många av de symptomen som man kanske har men som man kanske inte kopplar till klimakteriet, de får man bekräftade i det här testet. För alla frågor är ju associerade till klimakteriet. Så det kan vara en aha-upplevelse bara att göra testet. Och sen när man har gjort det, då får man ett mejl där man får liksom information om vad testet visade, och så får man lite olika tips på vad man kan göra för att må bättre.
Okej, så att det behöver inte leda till ett vårdmöte för att få en uppföljning så att säga, utan du får ändå råd direkt.
Du får ändå råd direkt, absolut. Du behöver absolut inte boka ett vårdmöte om du inte är intresserad av det.
Nej. Du är ju väldigt intresserad av det här med sjukskrivningstal, och du har ju alltid stått på barrikaderna och sagt att klimakteriet faller mellan stolarna. Och det handlar mycket om att gynekologin och allmänläkeriet inte riktigt fångar upp det. Du är också väldigt engagerad i Region Stockholms riktlinjer, och du sitter ju med dem faktiskt nu i en arbetsgrupp där som direkt påverkar hur vården ser ut. Vad går framåt?
Ja, men alltså, jag tycker ändå att det går framåt i förhållande till att det finns ett intresse av att prioritera klimakteriet. Och det är tydligt att vi vet att det är underdiagnostiserat och kunskapen är för låg hos vårdgivarna. Och det är framförallt primärvården, personal på vårdcentralen som man har fokuserat på. Sen vet man också att även inom gynekologin så finns det ett lågt intresse och en låg kunskap. Så att där är både utifrån regeringen och ett politiskt perspektiv, så har man ju sagt att man ska förbättra den här vården och man strävar efter jämlik vård. Och det betyder att det ska vara lika vård för alla i hela Sverige. Och där är mycket vi måste förbättra, väldigt, väldigt mycket. Och problemet är att i regionerna, i vårt land, inom politiken, allting tar väldigt lång tid, i varje fall för att få en förändring. Och det tycker jag är väldigt frustrerande. Vi behöver en förändring nu och här. Men att man i varje fall uppmärksammar det och försöker förbättra det tycker jag ändå är väldigt positivt.
Det som redan har kommit fram och som det faktiskt börjar komma mer information om, jag vet att den här inte är offentlig än, men det är ju det här att det också faktiskt är väldigt tydligt att de som söker vård för klimakteriet är i demografin nu. Det är ju en så att säga klassfråga redan där också. Vi ser ju tydligt att trycket kommer från och kunskapen höjs mer och mer bland inkomstgrupper som ligger högre upp i stegen än de som ligger lägre ner. Och det här blir ju, för mig så känns det ju ännu svårare då att komma åt den gruppen som där du dels kanske har en vårdcentral som man ofta frekvent besöker, men där inte läkarna överhuvudtaget ifrågasätter och personerna själva inte heller har liksom knappt hört talas om klimakteriet.
Nej, men så är det, och så här får det liksom inte vara. Jag upplever när man ser på statistiken inom det vi kan gå på, för det finns väldigt mycket statistik på hur vi behandlar i vårt land. Vi har ju jättemycket bra register och vi har enormt mycket data som samlas i Sverige i alla våra journalsystem. Så vi kan ta fram väldigt mycket data. Där kan vi ju se att det är inte bara klimakteriet, men väldigt många olika diagnoser och förskrivning av olika mediciner, att det varierar väldigt mycket, och det kan absolut vara en klassfråga. Detta är inte första gången vi har sett det, men inom klimakteriet ser det ut som att det är ännu större skillnad än vad det är inom någon annan diagnos. Och det tycker jag är väldigt intressant. Och detta är ju inte alls för att man inom politiken har sagt att man strävar efter. Utan det är jämställd vård. Och det har vi inte inom klimakteriet. Så vi har jättemycket vi måste förbättra och jobba för.
På tal om det då, de här kvinnorna som har svarat på den här enkäten som ligger till grund för Vomnis klimakterierapport. Vilka är de? Vet man det? Vilken socialgrupp de hör till och var de bor och personnummer och sådana där saker?
Nej, det kan vi inte se. Så att vi kan inte koppla till det. Utan på grund av GDPR så är man då liksom anonym. När det gäller liksom vem man är i förhållande till vad man har svarat.
Ja, okej. Okay. Så att skulle man göra om den här rapporten och man vill veta lite mer om vem som har svarat, då måste kvinnan vara medveten om det redan när man svarar, så att säga.
Ja, precis.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Det är härligt att klimakteriets tabu äntligen är på väg bort. Vill man försöka klara sig utan hormonbehandling så finns nu många nya kosttillskott som lovar bland annat hormonell balans och som ska stötta brister. Jag vill lyfta min räddare i nöden, Femarel. Det har inte bara varit min utan många andra kvinnors räddning i över 20 år. Och med lång tid på marknaden, med nöjda användare, dessutom med 20 forskningsstudier så vågar jag säga att det kan vara en god idé att prova Femarel. Femarel finns på apoteken och i hälsokostbutiker. Tack Femarel som varit min samarbetspartner i många år. Jag skulle vilja veta lite mer om de här symptomen som har uppmärksammats då.
Så att i vår rapport som vi då tog fram så ser vi att det vanligaste symptomen som kvinnorna upplever, det är psykiska förändringar. 8 av 10 kvinnor upplever psykiska förändringar och 50% av dem beskriver att de känner sig nedstämda. 40% upplever att de känner sig väldigt stresskänsliga. 40% upplever humörförändringar och 40% hjärndimma och nedsatt minne. Så att detta är väldigt många olika typer av psykiska förändringar som är väldigt, väldigt vanliga. Och det påverkar livskvaliteten.
Men du, man säger väl, man är väl också på någon skala? Det är väl inte så att det är ja eller nej, utan...
Nej, men precis. Du får säga på en skala hur mycket det påverkar din livskvalitet.
Ja, ah, jag förstår. Okay.
Men vi kan se att det här är de vanligaste symptomen när det gäller de psykiska förändringarna. Och sen kan vi se hur mycket det påverkar livskvaliteten. Och de här symptomen påverkar livskvaliteten väldigt mycket.
Okay.
Så det är det vanligaste symptomen. Nummer 2 är kroppsförändringar. 7 av 10 kvinnor har sagt att de upplever en kroppsförändring. Och det betyder det viktuppgång och svårighet att gå ner i vikt. Men också att fettet ansamlas runt magen. Och Och det är jättemånga kvinnor som berättar detta för mig under våra läkarmöten. Men många kvinnor kanske inte söker vård för det. För det är liksom, jaha, ska man söka vård för att man har svårt att gå ner i vikt? Det gör man inte, det gör man ofta i förbindelse med att man kanske har något annat som påverkar livskvaliteten ännu mer. Men det är enormt många kvinnor som upplever kroppsförändring och det tycker jag är intressant. Och det som är viktigt med det är ju att ja, det kan påverka självkänslan. Man kan faktiskt må sämre psykiskt för att man går upp i vikt och man har svårt att gå ner i vikt. Det kan också orsaka mycket fysiska problem. Man kan få ont, man kan få ont i leder och i muskler och det kan göra att man sover sämre och på väldigt många sätt kan man ju må dåligt om man går upp i vikt. Men det ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Och östrogenet har ju skyddat oss under alla år från bland annat hjärt- och kärlsjukdomar. Så när vi kommer i menopaus, alltså vi har varit blödningsfria i ett år, då är vårt östrogen lågt. Och då ökar våra risker för olika sjukdomar. Förutom hjärt- och kärlsjukdomar, så till exempel metabola sjukdomar som diabetes typ 2 också ökar väldigt mycket. Men även också för till exempel koloncancer, den risken ökar mycket. Och benskörhet.
Och kolon är ju då i tarmen.
Tjocktarmscancer, precis. Och benskörhet vet vi, det är ju väldigt kopplat till östrogenet och kvinnan. Och det är ju kvinnan mitt i livet. Alltså det är kvinnan som är 50 år som plötsligt kan bli benskör. Och då är man ju väldigt ung när man är 50 idag. Så att det är mycket i detta när det gäller liksom kroppen och kroppsförändringarna och risken när östrogenet går ner.
Och här tänker jag då att de som svarar på frågan, de har ju oftast upplevt då de fysiska besvären. Men de har ju ingen aning om vad som händer inne i kroppen. Det är ju väldigt få av oss som faktiskt vet hur det står till med tarm, benskörhetsrisk och så vidare. För det här är ju ingenting som man liksom vet eller undersöks för med jämna mellanrum.
Nej, och det är inget man har tänkt över. Även inom vården är det ju enormt lite fokus på detta. Och det är ju därför kvinnan mitt i livet är ju enormt viktig. Och framförallt om man ska prata preventiv hälsa. Man ska ju fånga upp kvinnan 45 plus. Se hur man mår, se hur man lever, titta på livsstilen och titta på riskfaktorerna för att utveckla då bland annat hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. Mm. För det är en perfekt tid i livet att börja åtgärda detta. Det handlar ju inte bara om att alla ska medicineras, men livsstilen tycker jag är en enormt bra tid att ta tag i om man inte har gjort det innan.
Ja, och det här är så utmanande, för desto sämre man mår, desto större risk är det ju att man missköter sig, eller missköter sig inom citationstecken kanske jag ska säga, men att det blir ju jobbigare och jobbigare att göra allt det här som vi vet är bra för oss när vi inte mår psykiskt bra. Så är det ju.
Verkligen, när vi inte sover, när vi mår psykiskt dåligt, det blir mycket svårare att ändra sin livsstil och hålla fast i en bra livsstil, att inte falla tillbaka igen. Så att man måste liksom se det i stort. Det kan vara att en hormonbehandling till exempel är precis vad man behöver för att må bättre och för sen kunna ta tag i sin livsstil. Men det är ju enormt individuellt.
Mm.
Vi har det psykiska som nummer ett, kroppsförändringar som nummer två och sen har vi sömnen som nummer tre. 7 av 10 kvinnor beskriver att de har sömnproblem. Och sömnproblem i klimakteriet kan ju bero på att man vaknar på natten för att man har vallningar och svettningar. Men det kan också vara så att man vaknar bara för att östrogenet går ner. Man kan helt enkelt inte sova. Man kommer inte ner i djupsömn och man sover dåligt. Så det finns olika faktorer. Jag skulle säga att den största faktorn är de som vaknar av vallningar och svettningar. Men man kan vakna ändå och sova dåligt. Och det påverkar livskvaliteten enormt mycket. Och det är också något vi kan se i vårt test och i vår rapport.
Men du, är det inte så att sömnen förändras och försämras med åldern oavsett? Och även för män. Så att liksom det är lite så här svårt att koppla det direkt till klimakteriet. Eller hur tänker du där?
Jo, alltså du har rätt i det också, att så är det. Man sover sämre ju äldre man blir och djupet på sömnen, sömnkvaliteten blir sämre. Men vi har också ett minskat sömnbehov ju äldre vi blir. Det ska vi också ta hänsyn till. Men jag upplever att detta är inte så svårt att skilja, för det kommer gradvis. Det här sömnbesväret i klimakteriet, det kommer ofta över en natt. Det kan vara så att du alltid har sovit bra. Och plötsligt kan du inte sova. Och det är väldigt tydligt att det är ofta inga andra faktorer. Det blir svårare att veta om man har andra faktorer i livet. Till exempel att man alltid har sovit dåligt och nu sover man sämre. Eller att man har väldigt mycket stress i sitt liv och mycket press. Då kan det också bli svårare att bena ut. Men jag upplever att det är ändå väldigt tydligt att det kan, och ofta kommer det i samband med andra klimakteriesymptom också.
Mm.
Så att jag tycker inte att det är så svårt att bena ut.
Nej. Och det sista symptomet som du vill belysa, vilket var det då?
Ja, det är ju muskel- och ledvärk. Och det är 65% som har sagt att de har muskel- och ledvärk och de har en förändring i detta till det negativa. Och det påverkar livskvalitet väldigt mycket. Och det är ju också något som jag upplever är väldigt, väldigt vanligt. Om man kopplar det sällan till klimakteriet och till östrogen. För det finns östrogenreceptorer i både muskler och i leder. Och när det försvinner och minskar, då har många kvinnor en tendens till att få ont och värk i både muskler och leder. Många upplever att de får mer träningsvärk. Och träningsvärk utan att de knappt har tränat. Och sen att de får mycket stelhet i kroppen. Många upplever att de får inflammation i senor som inte vill släppa. Det kan vara under hälen, det kan vara i axeln och det kan vara att träningen de har gjort matchar inte den här inflammationen som inte vill släppa. Såklart kan det bero på andra saker också. Det kan vara en reumatisk sjukdom i botten, det kan vara att man har artros, det kan vara att man har överansträngt sig. Men muskel- och ledvärk är vanligare än vad man tror.
Och går man dessutom upp i vikt så belastar man lederna ännu mer och sen så kanske så tappar vi väldigt mycket muskelstyrka och då kompenserar man det kanske genom att man börjar gå på fel sätt och har man ont i ett knä då börjar man halta. Alltså det här är så, alltså det är så stort, Naomi, så jag kan ibland bli lite frustrerad över att tänka att vi inte riktigt har någon lösning. Förstår du vad jag menar? Att det blir så här, ja men åldrandet är ju här som en faktor också.
Nej men verkligen. Och idag är det ju så att man ser ju inte klimakteriet och menopaus sista menstruationen som en ålder. Alltså att man är 45 och över är ingen ålder idag för en kvinna. Man är mitt i livet och man liksom har i princip mer än halva livet framför sig om man ska må bra, om man kräver att må bra. Så att det här, liksom, vi ska inte hamna i en situation där man som kvinna går runt i flera år inte får hjälp och till och med får fel hjälp. Alltså, där tycker jag att det måste ske en förändring och att man som kvinna också själv har kunskap för att förbättra sin egen situation.
Men då tycker jag att det är viktigt ändå att vi kommer in på det här med DIF-diagnoser, för det kan ju vara andra saker. Liksom, vad är vad i det här? Hur reder man ut det? Jag tänker till och med som läkare kan det ju inte vara så självklart alla gånger.
Nej, det kan vara lite lättare om man arbetar på ett ställe där många har klimakteriebesvär. För då kan man direkt liksom komma in på det som är väsentligt. Problemet är inom primärvården, alltså på vårdcentralen. Att du kanske ringer och bokar en tid så säger du ja, men jag känner att hjärtat slår lite oregelbundet. Okej, och då kommer du in till läkaren och du får ta EKG och du får göra, liksom, ta hjärtmonitorering och du får ta blodtryck och liknande. Men det är ingen som frågar om klimakteriet för att du hamnar liksom fel och sen är tiden slut. Och det är ju likadant om du känner dig lite yr och du känner inte igen dig själv, du känner dig psykiskt förändrad, då är det ingen som kanske börjar prata om klimakteriet. Så att det är svårare om man inte liksom själv lägger upp för det, om man inte själv liksom kan visa att ja, men det här är väldigt tydligt, jag har väldigt många symptom. Så har man väldigt få symptom och hamnar på fel ställe, då kan man liksom, då är det ingen som frågar om klimakteriet. Och det är det här som är risken. Men man måste ibland utesluta andra orsaker, för att klimakteriet påminner väldigt mycket om andra sjukdomar och andra symptom.
Mm.
Och det är ju detta som ska vara vår konst som läkare. Vi ska kunna liksom urskilja detta, och framförallt inom primärvården på vårdcentralen. Det är så här vi jobbar. Vi ska kunna lite och mycket. Så att vanliga diagnoser som skulle kunna påminna om klimakteriet, det är ju till exempel att man har sån här oregelbunden hjärtrytm. Det är inte ovanligt. Det brukar komma mitt i livet och det är många kvinnor som får problem med detta, och man kan få hjärtklappning i klimakteriet. Och det är framförallt när man har vallningar, men även när man inte har vallningar. Så det är ett vanligt klimakteriesymptom. Så det måste man utreda om man har mycket problem med hjärtat, man känner att man har mycket hjärtklappning. Sköldkörteln, alltså att sköldkörteln börjar få en under- eller överproduktion, är också jättevanligt, och det är också mer vanligt hos kvinnor, och det brukar debuteras och starta kring 40-45 års ålder. Blod- och järnbrist, väldigt vanligt innan sista menstruationen, när en del kvinnor blöder väldigt mycket. Det kan man bli väldigt trött av, man kan bli yr av, man kan få dåligt minne, man kan känna sig psykiskt förändrad av det. Så att det kan påverka jättemycket. Det måste man också utreda ibland. Diabetes, alltså diabetes typ 2 framförallt, som är en väldigt vanlig sjukdom idag, kan också ge symptom, framförallt när man inte vet att den är där. Alltså en nydebuterad diabetes kan också påverka på minna om klimakteriet. Har man väldigt ont i lederna och musklerna, men det kanske är något reumatiskt. Det måste man utreda om man har väldigt mycket besvär med det. Och sen har vi ju då de här psykiska förändringarna som kan vara väldigt svåra. Vad är en riktig depression? Vad är en nedstämdhet? Vad är en utmattningsdepression? Vad är en svår stress och svår ångest? Syndrom till exempel. Det här är svårt, men det krävs ju att man har tid att prata igenom det. Annars är det svårt att sätta rätt diagnos.
Nej.
Så där är mycket.
Och när man liksom på något sätt ska försöka reda ut alla de här olika bitarna och testa olika saker, man tar prover kanske, eller man bara konstaterar att det här låter som det här, så vi testar det här. Alltså det låter som att man kanske behöver komma tillbaka till läkaren ganska många gånger också. Det känns så lätt att man hamnar fel med fel medicineringar, eller att man testar olika saker, så går bara tiden, den bara liksom, ja, men innan man vet ordet av så har det gått ett halvår och så har man fortfarande inte liksom kanske kommit fram till vad roten till måendet är.
Ja, och så kan det ju vara liksom, om man har otur, men så ska det ju inte vara. Tycker ju inte jag. Men därför är det ju viktigt att hamna rätt. Det är viktigt att hamna hos någon som är duktig och som kan se liksom hela kvinnan.
Men det är ju här som också är så svårt för mig som individ att kvalitetssäkra den jag träffar. Det är ju nästan hopplöst.
Ja, och så är det. Jag kan inte säga någonting annat. Så är det verkligen. Det är enormt många brister i vården idag.
Mm.
Men en kvinna som är mitt i livet, alltså vi pratar liksom runt 50 år, har klassiska klimakteriesymptom, mensen kanske börjar förändras, där är det ganska lätt, för där är det sannolikt klimakteriet om man har typiska klimakteriesymptom. Och då, om man vill prova en behandling till exempel, om man kan, då kan man göra det. Då behöver man inte ta blodprov till exempel. Man behöver inte göra någonting annat. Det svåra blir ju om det är lite atypiskt. Om man är lite yngre. Man kanske har en regelbunden menstruation. Man har något annat i bagaget. Man har andra sjukdomar i botten som kan göra det svårt. Och när det inte är det här typiska, det är då det blir svårare.
Jag tänker också på en grupp kvinnor som vi ofta, nu bara för att jag själv börjar närma mig 60, höll jag på att säga, där är jag inte riktigt än, men ändå, att när man är väl förbi menopaus och det tillkommer olika saker, då kanske man inte kopplar det till klimakteriet heller. För jag tänker att för alla kvinnor är det ju faktiskt inte så att de här problemen eskalerar och debuterar innan menopaus, utan för många kan det ju vara så här, men jag slutade blöda för 3 år sedan, det var inga problem, men nu mår jag plötsligt si och så.
Precis, och det är inte helt ovanligt heller. Och då är det ju också viktigt att börja tänka, vad är det här? Är det klimakteriet? Är det något annat? Är det sköldkörteln till exempel som gör att jag inte mår bra? Eller är det klimakteriet? För som sagt, man kan få symptom några år efter mensen har försvunnit. Det är inte helt ovanligt. Och har man då mycket besvär, då tycker jag att man ska söka hjälp.
Ja, och det kan vi väl bara lägga till att det är ju också tydligt i riktlinjerna att det är en fördel att börja sin eventuella hormonbehandling i nära anslutning till menopaus, men det är inget krav, utan riktlinjerna är ju ganska tydliga att man kan gå upp till 10 år efter menopaus om det inte finns andra skäl till att man bör undvika det, så att säga.
Ja, men precis. Att man brukar säga så här, om man vill ha en positiv hälsoeffekt av en hormonbehandling så ska man starta i nära anslutning till den sista menstruationen. Men det betyder ju inte dagen innan eller dagen efter den sista menstruationen. Det betyder några år innan eller några år efter. Mm. Så det är individuellt. Men man kan, precis som du säger, vänta upp till 10 år efter den sista menstruationen eller tills man är 60. Mm. Och allt över det, och som är lite specialfall, där måste man ju prata verkligen med en duktig vårdgivare. Mm. Som kan...
Nej, men för jag träffar ju en del kvinnor som lyssnar på Klimakteriepodden som är över 70. Och ja, de lyssnar ju många gånger för att de tycker att det är bra hälsotips och de känner att de liksom får kunskap som de också kanske vill dela med sig av till döttrar och så vidare. Men framförallt då så säger man så här, men jag mådde bra under den tiden, men desto äldre jag blir desto sämre mår jag. Och nu börjar jag undra om jag skulle ha gjort någonting annat, om jag skulle fortsatt med mina hormoner eller tagit dem. Alltså det blir väldigt många frågor kring det här tycker jag också, just den här äldre kvinnan.
Precis, och som sagt, där är mitt enda budskap att det är inte alltid för sent, det är individuellt, och som sagt, har man mycket besvär och funderingar så kan det vara värt ändå att söka hjälp. Mm. Och fråga hur situationen ser ut för en själv.
Mm. Mm. Du, arbetsplatsen och att tala om det här på jobbet, för jag tänker på det vi talade om tidigare, hur ska vi liksom komma igenom, hur ska vi lyfta den här frågan på fler ställen? Rapporten är ju ett jättebra sätt att börja sprida kunskap kring det här. Man skulle kunna göra mer på arbetsplatsen. Vad tycker du är viktigt där?
Men jag tycker det är viktigt att den här långa perioden i livet, alltså klimakteriet, från att hormonerna börjar förändras till att östrogenet och progesteronet är helt låga så när man slutar menstruera, och tiden därefter, att man vet om att kvinnor kan må dåligt under den här då långa perioden. Jag tycker ju att kvinnorna själva måste lära sig mer om det, och jag tycker att man på en arbetsplats måste fokusera på det mer. Och det är ju för att det kan påverka en kvinnas mående, hur hon trivs på arbetet, hur hon blir bemött på arbetet och hur hon kan prestera på arbetet. Därför tycker jag att om man på arbetsplatsen kan prioritera liksom sina kvinnliga anställda, utbilda dem i klimakteriet, utbilda cheferna på arbetsplatsen, hur ska cheferna prata med sina kvinnliga anställda, vad ska de fråga för frågor, hur ska de bemöta dem, och hur kan vi på arbetsplatsen göra för att ha en klimakterie öppen liksom inställning. Mm. Så att alla liksom känner sig liksom välkomna där och vet vem man ska prata med om man tror att man har besvär, om man har besvär som påverkar arbetet. Och sen också att arbetsplatsen faktiskt kan hjälpa en kvinna om de har besvär. Att kunna säga, men då kan du liksom gå hit och du kan få hjälp. Mm. För att du ska kunna trivas på arbetsplatsen och prestera. Och jag tror att man tjänar väldigt mycket på det om man tar hand om sina kvinnliga anställda.
Mm. Och det finns ett stort krav idag som arbetsgivare att man ska jobba med förebyggande hälsa, och företagshälsovården blir ju viktig. Och det ser vi ju överhuvudtaget också, att man har ett större intresse. Jag jobbar ju ofta ute och håller föredrag på arbetsplatser och kan ju på det sättet då prata både enligt erfarenhet som kvinna av klimakteriet och hur jag påverkades på min dåvarande arbetsplats, och även hur jag liksom med min kunskap genom podden har tillskansat med det här. Du pratar ju, när du är ute på företag eller kommuner så pratar ju du mer ur kanske ett medicinskt perspektiv. Jag tror att båda är jätteviktiga för att belysa det här utan att problematisera kvinnan och arbetstagaren, för att det här är en otroligt värdefull grupp, och vi ser ju sjukskrivningstalen, de talar sitt tydliga språk. Dubbelt så många kvinnor är sjukskrivna i den här ålderskategorin runt 50 jämfört med män som är lika gamla. Så att, alltså, någonting är ju i det här, det är helt klart.
Absolut, och vi vill ju också att det ska bli mer jämställt om man tittar på arbetsplatsen. Vi vill ju att kvinnor ska ta mer plats, ska ha mer chefsroller. Vi vill ju inte att man liksom mitt i livet säger, nej men jag kommer inte ta med de här extra utmaningarna eller de här extra möjligheterna som jag får för att jag inte mår bra.
Nej.
Det vill vi ju inte. Nej. Kvinnor ska ju liksom vara på samma nivå som män, tycker jag i varje fall. Och då är det viktigt man mår bra.
Nej, men det finns en engelsk undersökning som har, där man tillfrågade över 2000 kvinnor i finansbranschen. Och där är man ju väldigt tydlig med också att säga att man döljer sina problem. Att det är lättare att då tacka nej till en befordran. Det är lättare att, så att säga, försöka få en sjukskrivning eller till och med säga upp sig. Än att liksom lyfta att just nu har jag de här utmaningarna för jag går igenom klimakteriet. Men, ja, och då hade man kanske lättare kunnat få också ett stöd och vård för det här. Utan att det blir problem. För problemen startar ju när du inte får hjälp, så att säga. Du, Naomi, jag tänker att jag är nyfiken på också nu bara så här med, det här är ju en viktig studie och skulle det gå att göra någonting liksom vetenskapligt av det här eller går det på något sätt att utveckla klimakterierapporten vidare med alla de patienter och de som gör det här klimakterietestet som VOMNI har? Kan du se någon fortsättning på det här?
Ja, nej, men det kan jag, men man kan säga så här att för att om man ska publicera en rapport, alltså publicera och göra det till en riktig studie som man sen kan publicera på olika ställen, då måste man söka en sån här, man måste göra en antikansökan innan man gör studien. Och det betyder att man har en hypotes. Man säger så här att min hypotes är att vallningar och svettningar, det är det vanligaste symptomet i klimakteriet. Så kan det vara till exempel. Och sen gör man en rapport där man sammanfattar då all data och då kanske den visar att nej, så här var det inte. Det var psykiska besvär då som var det vanligaste, inte vallningar och svettningar. Men man måste göra en sån här antikansökan och ha en liksom, hypotes, en tanke kring den datan man samlar in. Så att i det här fallet så kommer vi nog inte använda just den här datan mer, men vi kommer absolut göra det i framtiden till både många olika spännande hypoteser och frågeställningar som vi vill få svar på. Mm. Det är ju massor som hade varit intressant att veta.
Mm. Och jag vet ju också att det finns ett intresse av det här från Karolinska institutet. Så det är ju väl jätteroligt att det även har blivit, att klimakterierapporten har blivit uppmärksammad även från professionen. Det måste ju du känna dig stolt över, eller hur? Som ung läkare i liksom framkant, eller hur?
Jo, men absolut. Nej, men jag är jätteglad för det. Jag tycker ju ändå att forskning är jätteviktigt. Och framförallt, för jag tror, kan vi göra forskning i Sverige och göra det på de här sakerna som känns så enormt viktiga. Det här är ju väldigt konkret. Mm. Då tror jag att vi kan förbättra väldigt mycket på sikt när det gäller den här vården. Och det är ju det vi vill.
Eftersom jag har haft insyn i VOMNI under flera år så är det ju också jättespännande för mig som patientrepresentant eller vad vi nu ska kalla mig för, att se hur det här går framåt. Det är jag är ju verkligen imponerad av att det ändå går att göra saker, även om jag ofta sitter och förfasar mig över att vi inte kommer någon vart och så vidare. Så vi gör ju faktiskt det. Men det vi inte får glömma är ju att vi måste hela tiden få in de här yngre kvinnorna i kunskapen så att vi liksom, man förstår symptomen när de dyker upp, även om det då man är långt ifrån något ändrat blödningsmönster.
Precis. Håller helt med det.
Mm. Men vad fint, Naomi. Har vi någonting vi behöver lägga till innan vi rundar av?
Nej, jag tycker vi har fått med väldigt mycket viktigt. Ja. Jag tycker verkligen det. Och liksom att summa summarum, det finns väldigt många olika symptom och det är väldigt individuellt, men de psykiska förändringarna är vanligare än vad man tror.
Mm. På klimakteriepodden.se så finns det en länk till klimakterierapporten som VOMNI har gjort, och man kan också gå direkt till VOMNIs hemsida. Då är det womni.womni.se/klimakterierapporten. Och vill man höra mer av Naomi Flamholt så kan man lyssna på bland annat avsnitt 304 och 322. Det finns fler, det kan man också hitta på Klimakteriepoddens hemsida eller Instagram. Och jag är så tacksam för att du hjälper mig med innehåll och spännande kunskapsspridning. Så jag vill tacka dig så varmt för att du ville avsätta tid för Klimakteriepodden idag.
Ja, tusen tack Åsa. Detsamma. Tack för att du finns. Det är viktigt.
Ja, tack.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.